Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 27, del 1 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Vanja har flytt till Sartuninus. Hennes dotter Sonja är kvar på slottet och misstas för att vara vålnaden. Förstinnans son har kommit till Tyresö, men hon vet ännu inte hans ärende. Kapitel 27, Försmådd, del 1. Då Ethel hade tagit farväl av gästerna och dragit sig tillbaka till sin sängkammare, kastade hon sig genast ned i en soffa som var hennes vanliga älsklingsplats. Hon steg häftigt upp, slet nästan med raseri av sig sina juvelsmycken, vilka hon slungade långt bort. Jag hade aldrig tänkt återse honom. Varför kom han? Jag anar att det bådar intet gott. Förlåt att jag oroar dig, hördes plötsligt furstens stämma bakom henne. Åh, är det du? Ropade Ethel, lite överraskad. Ethel, sade han, du är mycket upprörd, men varför? Din son synes vara en hygglig ung man och har ett mycket distingerat utseende. Tycker du det? Hon drog ett andedrag av lättnad. Ja, min älskade, om han vill stanna här någon tid hos oss här på Tyresö skulle jag inte ha något däremot. Olga blev särdeles förtjust i honom. Han var så vacker och elegant. Jag tänkte, Gregor drog sin hustru ned bredvid sig på en soffa, att om din son Ethel verkligen är förtjänt av någon större lycka i världen, kunde han finna den här. Har du redan uttänkt detta, Gregor? Jag trodde att du skulle känna dig mycket missbelåten över att så plötsligt få mottaga en styvson. Jag finner det för min del allt annat än behagligt att så här bli påmint om ett sorgligt förflutet. Vi skola först höra varför han har uppsökt dig. Det är säkerligen något av högsta vikt som han har att meddela. Gå nu till vila och var lugn. Han kysste henne. Ethel fann för gott att hörsamma uppmaningen. Men då hon vaknade på morgonen beslöt hon att skicka bud efter sin son för att komma på det klara med honom innan hon presenterade honom för sina gäster. Wilhelm Wildebrand lät icke länge vänta på sig. Han släpptes in i förstinnans boudoir där hon satt utstyrd i en dyrbar lysande morgontoalett. Hon gjorde knappast någon rörelse då han inträdde utan pekade endast stelt med handen på en stol bredvid sig. Den unge mannen mötte henne med en kall blick och satte sig nedan på den plats hon anvisat honom. Det förvånar mig icke alls att ni blivit i högsta grad överraskad av mitt oväntade besök, yttrade slutligen Wilhelm utan att se på henne. Jag kommer från min far. Jag tänkte att er far och jag icke vidare hade något gemensamt med varandra, inföll hon isande kallt. Där uti har ni fullkomligt rätt. Förstinna höll han på att tillägga, men sade istället min mor. Ethel spratt till. Det kändes så besynnerligt i hennes hjärta, denna ljuva benämning, men hon gav inte ett tecken ifrån sig att hon därav var det minsta berörd. Min far bad mig, innan han dog, att uppsöka er. Han är således död, avbröt Ethel och böjde sig häftigt framåt. Ja, för 4 månader sedan. Död, upprepade hon och sjönk åter tillbaka mot stolens ryggstöd. Ja, död, inföll Wilhelm, rörd till tårar. Han var för mig den kärleksfullaste och ädlaste far. Jag har aldrig vetat av någon mor. Håll upp, Ethel såg befallande ut. Är det för att göra mig förebråelser som han skickat er hit? Nej, han talade aldrig om er, men jag kände ändå till hans livs sorgliga historia. Jag har ej kommit för att riva upp gamla sår, ty allt är ju glömt och förlåtet. Men då han dog talade han om er, min mor, och bad mig ej tänka på er med någon slags bitterhet. Jag lovade honom att resa till Sverige för att uppsöka er och säga att han drog sitt sista andedrag utan någon förbannelse över er och att han förlät allt vad ni brutit mot honom. Var det ej för något annat som ni har gjort er långa resa hit? Nej, för ingenting annat. Men var detta ej nog, tillade han och fäste på henne en blick av förvåning. Det var mycket vackert av honom. Vila han i frid. Hon lade sin hand på sonens arm. Lova mig att aldrig mera vidröra detta ömtåliga ämne. Även jag har förlåtit, tillade hon järvt. Ni kanske ej tror det, men jag har också lidit. En kvinna lider alltid, lider grymt då hon upptäcker att hon begått ett stort misstag med sin kärleksförbindelse. Er far var en ädel man, jag måste medgiva det, men vi passade ej för varandra. Just som Ethel hade rest sig från stolen inträdde försten. Han räckte vänligt sin hand åt Wilhelm och bad honom ej glömma att han ägde en sons alla rättigheter i hans hus. Ethel rodnade lätt men sade intet. Kan jag hoppas att ni stannar någon tid hos oss på Tyresö? Frågade försten. Jag tackar er för er vänliga inbjudan, men vi släpper er ej så lätt, inföll Gregor leende. Er mor har så ofta talat om er, tillade han med en lögn som jagade blodet upp på hans hustrus kinder, att jag blivit i hög grad nyfiken att få lära känna min styvson. Ethel hade ingen aning om att Olga hade ansatt sin morbror med böner om att han skulle övertala den unga mannen att stanna. Wilhelm stod förvånad framför försten. Denne främling som äktat hans mor tycktes hysa stort intresse för honom. Han visste knappast hur detta kom sig. Han mottog den vänliga inbjudningen och stannade på Tyresö. Det förflöt ej många dagar förrän den unge Wilhelm Wildebrand blev omtyckt av alla. Hans nobla och älskvärda väsen vunno de varmaste sympatier, och trots alla obehagliga minnen måste Ethel känna sig stolt över att äga en sådan son. Först Saltykov gjorde allt vad han förmådde för att hans styvson skulle trivas på Tyresö. Han föranleddes därtill icke allenast av Olgas påtryckning utan av egen böjelse, ty han hade verkligen fattat tycke för Wilhelm. Ingenting skulle ha kunnat bereda honom större glädje än om han fått se sin styvdotter förenad med en så god och på samma gång rikt begåvad man. Inom sig tänkte Ethel att hon för sin del ingalunda ville kvarhålla sin son på Tyresö. Hon kände sig icke riktigt fri i hans närvaro. Det kom alltid liksom ett tvång över henne, något som let henne erfara en känsla av skam och samvetsförberåelse. Vilken mor hade hon väl varit för honom? Hur betraktade han väl henne? Och hur hade hennes livshistoria blivit framställd för honom? Fäste Wilhelm sina ögon på henne, kände hon hur hon bleknade och rodnade. Åh, det måste ha varit bittert för en mor att nödgas rodna inför sin egen son. Ethel hade haft kraft att sätta sig över mycket i livet, men här blev hon helt och hållet kuvad och besegrad. Wilhelm Wildebrand tänkte emellertid själv ej på att stanna på Tyresö. Han hade beslutat sig att innan hösten kom återbegiva sig därifrån för att fortsätta sina studier i det främmande land som blivit honom så kärt. En dag gingo Wilhelm och Olga fram och tillbaka på den allra nedersta terrassen under västra slottstornet. Han hade bjudit henne armen och hon lutade sig tätt in till honom. På avstånd kunde det tagas för ett förlovat par. Åtminstone kunde ej en fästmö visa sig innerligare och förtroligare än vad Olga gjorde. Wilhelm begrep dock ingenting, emedan hans hjärta var så långt avlägsnat från den känsla som beskelade henne. Olga var för honom ingenting annat än en glad, vänlig flicka. Han hade dessutom aldrig i livet tänkt på något kvinnligt väsen med en varmare känsla. Aldrig tryckt en kvinnohand eller med sin mun vidrört ett par kvinnliga läppar. Han var fullkomligt oskyldig och oerfaren, som ett barn. Ordet kärlek hade aldrig grumlat hans tankar. Är det i det här tornet som vålnaden grasserar? Frågade han och stannade. Ja, man säger så, log Olga. Jag har till och med själv sett henne en gång, men det var kanske bara en inbildning, ett foster av min egen uppskrämda fantasi. Jag gick en afton i korridoren och lyste mig med ett ljus, ty jag var nyfiken och ville taga reda på vita frun. Morbror har visserligen förbjudit mig att störa gamla Marsa, men jag tänkte verkligen den här gången vara honom olydig. Men så fick jag och mitt straff. En vit skepnad kom emot mig, mycket hastigt. Jag hörde till och med hennes steg. Men så stannade hon och stirrade mig mitt i ansiktet, vände om och sprang bort i korridoren. Jag blev rädd och skyndade åt mitt håll. Besynnerligt, mumlade Wilhelm. Kanske när allt kommer omkring, du också sett henne, Wilhelm. Ja, jag kan inte neka därtill. Åh, berätta, när såg du vålnaden? Olga var i högsta grad nyfiken. Jag är ej tillräckligt vidskeplig för att tro på spöken. Men första natten jag låg här på slottet visade sig verkligen något besynnerligt för mig. Dörren till mitt rum öppnades och en vit skepnad ställde sig på tröskeln. Jag hann likväl ej se mera än hennes långa blonda hår då hon helt hastigt försvann. Du finner således att man ej längre kan tvivla på att det är en ande som oroar slottet. Men andar kunna väl ej åstadkomma materiella ljud. Jag hörde hur hon slog igen dörren efter sig. Och en annan gång såg jag henne i förstugan utanför gästrummen. Och även då hörde jag mänskliga ljud. Hon sprang och varje av hennes steg, hur lätta det än voro, kunde tydligt förnimmas. Du tror då icke att andar kunna åstadkomma några ljud? Och dock har jag hört så många trovärdiga historier om hemlighetsfullt nattligt buller och Wilhelm log. Vem vet vad den där gamla ryskan kan ha för hemlighetsmakeri där uppe i tornet, svarade Wilhelm och kastade en blick dit upp. Jag ville bra gärna göra henne ett besök. Kan det icke gå för sig? Jag tror det knappast. Åtminstone har jag aldrig hört att någon vågat besöka henne. Du bör icke heller göra det, Wilhelm. Men varför? Marsa skrämmer inte mig. Om du lyckas komma in till henne så tala sedan om för mig hur hon har det, bad Olga ivrigt. Hur kommer man lättast dit? Bakom stora salen finns en korridor och i den hittar du lätt en dörr som går till tornkammaren. Jag ska nog lyckas komma in. Låt oss bara ha denna hemlighet för oss själva, Olga. Eftersom försten icke tycker om att man sysselsätter sig med vålnaden. Wilhelm fann emellertid icke snart tillfälle att obemärkt komma ut i korridoren. Han övergav dock ej sin plan, utan passade endast på ett ögonblick då det kunde ske utan upptäckt. Det hände sig emellertid en gång att Wilhelm befann sig alldeles ensam under det att försten, förstinnan och Olga gjorde ett besök på Kumla. Då fick han plötsligt den idén att försöka komma upp i tornet. Det kunde icke givas något lägligare tillfälle därtill. Med snabba steg gick han igenom den stora salen, dit den återstående dagen föll knappt och sparsamt in mellan de tjocka sidengardinernas tunga väck. Han drog sakta ifrån regeln till den smala tapetdörren i väggen och smög sig försiktigt ut i korridoren. Här var det till en början nästan alldeles mörkt. Men längre bort ljusnade det och månen skimrade genom det lilla fönstret under taklisten. Var fanns väl dörren till tornkammaren? Om han gick längre fram i korridoren så fick han nog rätt på den. Plötsligt hördes då ett svagt knarrande ljud, så som av en dörrs öppnande. Han höll sig alldeles stilla, tryckte sig tätt in till väggen och vågade knappast andas för att förråda sig. Någonting rörde sig längst bort i gången. Snabba lätta steg kom allt närmare. Och i halvmörkret gled någonting vitt, snabbt framåt. Ni har hört kapitel 27, del 1 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.